On the bank of the river stood Running Bear, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid, little white dove.
Den 29 maj 2013 intervjuade jag Björn Molin, ni vet han med Björnes magasin. Och det tänker vi köra nu i Björnes magasin. För det var ju rätt kul att höra, vem är egentligen Björn själv? Och då hade vi titeln Vem är här on air? Och naturligtvis var det rätt sorts signaturmelodi där då. Men den är borttagen nu och istället får ni höra det här originalinspelningen med Björn Molin som ett Björnes magasin inslag. Välkomna. Little white dove waiting on the other side in the moonlight. I vår serie Vem är här on air så har vi idag kommit fram till Björn Molin. Välkommen Björn Molin. Idag Roslagspartiet, då var du väl med i Moderaterna?
1999 när vi åkte till Norrtälje, Kurt Hjelt och jag, Lars Asplund, då var jag kommunstyrelsens ordförande och insåg att det var viktigt att vi hade en närradio i första hand för att, om det inträffade kriser, och sedan om den kunde användas kommersiellt så vore det ännu bättre, och underhållning, det skulle bara vara extra positiva nyheter.
Ja, och då startade vi kort efter det där, gick jag och några andra, Åke Stentoft var redan med och Lelle Berneklint, jag och Bernt Olander. Vi var med och startade radiokanalen som är en religiöst och politiskt neutralt kulturkanal kan vi säga. Som inte tar ställning i politiska eller religiösa frågor. Men däremot är väldigt nyfikna på politikerna som sitter i fullmäktige. För där sitter du idag för Roslagspartiet. Eller hur Björn?
Ja det stämmer. Jag är ordförande i Roslagspartiet och även kanslichef.
Ja så det är så ja. Du sitter där nere på, vad heter det?
Sågvägen
ja. Du är snett emot Byggmax är det väl?
Ja just det. Och vårt kansli är öppet från 09.00 till 21.00. Alla dagar, utom julafton, då stänger vi vid tretiden. Då är det Kalle Anka.
Ja, då är det Kalle Anka. Du, jag tänkte så här. Det är väldigt många lyssnare som har tillkommit. Men på vägen dit så har vi haft en del roliga programinslag med dig. Bland annat så hade vi sändning från Centrum. När du utmanade en annan kavallerist, eftersom det var det du var. Nämligen Tage Lundberg på Norrö. Och ni hade väldigt roligt program som jag tycker vi någon gång skulle reprissända. För att det var ju, utmanande blev det väl inte, men var och en berättade sina grejer. Men du gav honom en del gåvor och han gav dig en gåva. Kom du ihåg vad du fick?
Ja, jag fick en sån här sjal som
terroristerna
har. Och Tage som var en stor beundrare utav gubbarna i Dallas, förmodligen JR som är en kopia av det Tage vill vara i varje fall. Han fick då ett bältespänne som jag hade köpt på South Fork Ranch. Det har Tage använt sedan dess kan jag säga.
Ja, det har han haft, ja. Och han rider ju på det sättet också.
Ja, han rider med cowboyhatt, det är inga hjälmar där vet du.
Nej, det är inte.
Jag kan berätta också att vi skrev en låt för Tage. Jag hade börjat samarbeta mer och mer med Ingela Gardner. Så vi påstod att han var väldigt förtjust i henne. Och den där låten, den hette Skattlösa Berga. Och den börjar, eller det går ungefär så här, åh hennes mun är röd som honing, eller söt som honing, eller något sånt. Men det finns på nätet.
Det gör det?
Ja.
Var då någonstans, YouTube?
På björnmolin.se.
Jaha, det. Ni har egen radio där också då? Alltså.
Nej, vi lägger in det som är lite kul.
Ja, det gör vi. Okej, men då kan vi lyssna på den där. Men Björn, många människor är nya. Som inte har hört, fått ett radioansikte på dig, även om du är av vissa personer kallas för gossen Ruda i politiken. Därför att du vågar säga saker som ingen annan, eller hur?
Ja, alltså, jag får kanske gå tillbaka lite i tiden då. Stefan Kronberg utnämnde mig till Moderaternas gossen Ruda 1978 för att jag i valrörelsen ritade upp en ny hamn som skulle ligga ute vid reningsverket. Och det var fantastiskt bra, för den som hjälpte mig att rita det var Rune Wahlberg. Det var han som konstruerade Vigbyholms hamn, så där fanns hela hamnen utritad. Och Stefan tyckte att vi borde ha förankrats lite för, men det vart inte det. Men då blev han sur, därutav namnet gossen Ruda. Men ja, jag är nog gossen Ruda också, jag gillar att sticka ut. Jag är ingen taktiker, jag kommer inte att bli kallad för att mäkla fred i Mellersta Östern, om man säger så.
Nej, men kommer du att mäkla fred någon annanstans?
Nej, det är jag inte ute efter, utan jag är ute efter att förändra det jag tycker är fel i samhället.
Men ni driver en ganska stark annonskampanj i tidningen Kanalen för närvarande, så det är ju inte bara du som är engagerad i det där partiet.
Nej, vi är ju 18 stycken aktiva politiker, och jag tycker att det är fel att människorna inte vet vilka politiker som företräder dem. Utan de går fortfarande och röstar på samma parti som mamma och pappa gjorde fast de är 50 år. Så nu har jag sagt i Roslagspartiet då, och jag har ju ansvar för den här kampanjen då, att alla måste tala om vem de är, och de måste visa sig på bild. För folk måste kunna säga, nu ringer jag till Lars Innala, vår ledamot i Roslagspartiet i miljö- och hälsoskyddsnämnden, och fråga, vad håller ni på med? Eller, det här gjorde ni bra eller någonting.
Ja, det är riktigt, men det bottnar i en erfarenhet du har utav bild i övrigt, för du har ju jobbat inom både reklamvärlden och framförallt inom bildvärlden genom serigrafi, eller hur?
Ja, alltså min hedliga bakgrund och situationstecken då är ju att jag har ju alltid haft eget företag egentligen. Jag startade mitt första företag när jag var 15 år. Det var en billackering, Molins bil och lack. Hellack från 250 kronor. Men sen öppnade jag då serigrafen och ett skrintryckeri.
Ja.
Och det plus grafiktryckarna drev jag i 31 år. Sen blev jag då osams med kommunledningen och gick ut i tidningen och sa att mina två företag är till salu. Jag ska nämligen bli nästa kommunstyrelseordförande i Österåker. Vilket skapade en väldig irritation hos politikerna och väldigt många glada skratt bland medborgarna. Min första intervju från tidningen Kanalen så frågade de, är du verkligen så begåvad? Nej, men titta på mina motståndare.
Det platsade där, tyckte du alltså.
Ja, verkligen. Ja.
Hörru du, det är redan dags för vår första låt. Och där har du sagt att du vill ha Spel-Oles gånglåt med Kerstin Hed.
Ja, jag har ju kämpat hårt för att inom släktforskningen för att försöka se om det fanns någon intressant person. Jag kämpar hårt för att bli släkt med Lasse Maja, men tyvärr, Lars Molin snodde namnet Molin från sin flickvän. Så att det var inte så. Men min fru däremot, hennes förmoder heter Kerstin Hed och har skrivit Spel-Oles gånglåt. Hon hette egentligen Hilda Gunilla Olsson, men hon kallade sig Kerstin Hed.
Det var det, så det är din fru som egentligen ligger bakom den här önskan?
Hennes förmoder.
Förmoder, ja. Förmodar vi.
Ja.
Löven, det grönska i sol kring alla vägar, och alla lärkor sjunga den långa vårens dag. Genom hagar jag gångare som jag plägar, en fattig stackars spelemannen, spelemann är jag. Sol, sol, sol i det glimmande snår, sol, sol är det var jag går. En spelemann med flöjt i hand, en jätteglad är han. Spelemannen, spelemann är jag.
klaga när i den gröna hagen jag hör hur krasten spelar sin flöjt med raska tag. Gökarna ropade hela långa dagen och ängens alla blomster mig doftar till behag. Sol, sol, sol i det glimmande snår. Sol, sol är det vart jag går. En speleman med flöjt i hand, en jätteglad. En speleman, en jätteglad. En speleman, en jätteglad. En speleman, en speleman är jag.
Jag sitter här i Vem är här och är tillsammans med Björn Molin, Roslagspartiet. En röst som ofta hörs i fullmäktige. Och många vet ju inte riktigt alls vem du är och vem du kommer ifrån. Ska vi ta en kort resumé? Var är du född någonstans och uppväxt?
Jag är egentligen född på Stora Essingen, men jag har vuxit upp i Segeltorp från 5 års ålder. Och Gökvägen 6 av alla adresser. Det sammanföll väl med mina intressen, åtminstone under tonårstiden kan jag säga.
Ja,
sen så gifte jag mig tidigt och med Lena Brynäs. Det är det enda jag vet om ishockey för övrigt. Och vi flyttade till Trångsund då när Lena var 18 år och jag var 20 år. Och mitt första barn, Thomas, då fick jag när jag var 21 år. Och det var efterlängtat. Jag har alltid väl haft en egen familj. Så småningom så flyttade vi till Skogås och sen till Upplands Väsby. Upplands Väsby gick jag med Moderaterna.
Stopp tar vi. Jag vill Segeltorp. Ja. Det säger något bak i huvudet. Tumba Tarsan, kom inte han därifrån också?
Ja, vad kul att du tog upp Tumba Tarsan. Det var nämligen så här att Tumba Tarsan, det var ju en liten tjuv som kupte omkring i skogarna i sommarstugan och snodde konservburkar och sånt och det ansågs på den tiden mycket kriminellt. Så att till och med polisen skrev en gång: älgjägarna uppmanar oss att vara beredda. Tumba Tarsan finns i gömmarskogen. Helt otroligt.
Men det var alltså bara, hur kunde det bli så stort? Tumba Tarsan var ju ingen farlig typ.
Nej, men du vet ju hur det var när Olle Möller, när de letade efter honom, då var det en mördare i Sverige. Nu är det ju en mördare varje vecka. Ja. Så Tumba Tarsan var farlig. Folk var arga för de var med sina sillburkar då. Men i varje fall, jag var ju äggsamlare på den tiden. Jag var ute och stal fåglarnas ägg. Tyvärr, säger jag i vuxen ålder. Men då i varje fall hittade jag Tumba Tarsans. Han hade bytt en koja, ett tält ute i skogen. Och runt omkring hade han satt upp snubbeltråd med konservburkar. Förmodligen då han hade stulit och ätit. Och det hade han runt om sitt läger då. Och jag såg att han inte var där. Så att det var 1954 och jag var alltså 12 år. Och min pappa skulle just fylla år då, 37 år. Och jag hade ingen present till honom. Så jag smög in i det Tumba Tarsans tält. Och där låg det en sån här fin vit militärpäls som hade förr i tiden. Och jag visste att min pappa hade en sån där vit militärmössa i fårskinn tidigare som en sån där liten lederrem på ena sidan. Den låg i källaren. Och då tänkte jag ta hem den där pälsen och ge den till farsan då i födelsedagspresent. Och pappa blev så glad, vilken fin päls. Oj, och var fått den ifrån? Jag har fått att Tompas farsa. Så. Ja, men då ska jag ringa och tacka. Nej, gör inte det. Han vill inte ha något tack. Så. Och min pappa som nyligen har gått bort, det var ju den finaste man man kan tänka sig. Men, och han var aldrig fåfäng, utom då. Han tog på sig pälsen, drog på sig den där pälsmössan och stod, det var i april, 3 april. Och stod och kromade sig riktigt som en påfågel framför spegeln. Och han tyckte han var så tjusig, tyckte alla han, och farsan var ju snygg. Och då tänkte jag, nej, så steg han iväg till kiosken i Segeltorp, Stabes kiosk, och köpte Expressen bara för att visa upp sig, tror jag att det var. Och så kom han hem och han var så stolt över den där pälsen. Sen, jag kunde inte hålla mig, jag berättade ju för mina kompisar att min pappa var lite idol för dem. Så att det där är Tumba Tarsans päls. Till slut läckte det fram till min pappa. Så han sa, hörru Björn, den där pälsen där, är det Tumba Tarsan? Så jag tänkte att du skulle få en present. Ja, men Björn, har du tänkt på att Tumba Tarsan kanske fryser nu? Nej, det har jag inte tänkt på. Nu visar de mig tältet så lägger vi tillbaka. Och tror eller inte, vi stegade iväg upp i Ömmarskogen. Jag hittade kojan igen och farsan la tillbaka pälsen.
Det skramlade i burkarna när ni snubbeltrån.
Nej, Tarzan var inte där då heller. Så att det, men sen åkte han fast några månader senare. Och då var det stort polispådrag på Stocksundsbro. Det var 15 poliser med osäkrade vapen som tog en konservtjuv. En skandal faktiskt.
Ja, då var de på alerten. Ja, sen är de överkörda. Ja. Det är mycket som har hänt sen det där.
Ja.
Men du bodde alltså Segeltorp och du räknade upp hela vägen när du kom mot Åkersberga.
Ja. Jag flyttade från Upplands Väsby. Jag var med Moderaterna där. Och då var det en kille som hette Börje Törn som ordförande. Och han var ju sån här Vietnamdemonstrant som de andra. Och gick under öknamnet Röde Börje. Förresten hans son som har skött ombyggnaden utav centrum nu. Men i vilket fall som helst, han var ju så röd. Så jag gick ju bara på julfesten med, tillsammans med Alf Wennerfors faktiskt. För att käka gåssoppa. Eller gås och svartsoppa.
Svartsoppa, ja.
Sen sa jag att nej, jag är inte intresserad av det här gänget. Så när vi skulle flytta hit ringde jag till Moderaterna. Kansliet in i Stockholm och fick tala med ombudsmannen Stefan Kronberg och sa nu flyttar vi till Österåker, jag tror det hette Vaxholm då kanske, jag kommer inte ihåg. Då frågade jag honom, är de lika röda där, för då går jag med i något annat parti. Nej, i Åkersberga då, eller Österåker eller Vaxholm, vad det hette, där är de minsann blå, där har vi en gammal kapten Näckman, han är ordförande och han är minsann mörkblå. Så där fick jag med Moderaterna här ute.
Men då hette de väl inte Moderaterna?
Det var det är Högerpartiet.
Ja, just det. Och det var ju fascinerande för Lennart Näckman var ju en härlig man.
Ja, en av de få politiska förebilder jag har haft. Jag har ju, då gick jag ju med för Lennart Näckman och sen Gösta Bohman naturligtvis. Som var den som inspirerade mig mycket. Men internationellt så är det ju faktiskt mina riktiga förebilder. Det är ju Margaret Thatcher och Ronald Reagan.
Men här hemma var det alltså Lennart Näckman.
Ja, fantastiskt.
Du, han hade en brädgård låg nere vid kanalen.
Nej, det var hans fru som hade.
Det var det?
Han var kanske med och drev den, det vet jag inte. Men det var egentligen hans svärfar som drev den.
Jaha, det var det det var. Men vi som flyttade hit, jag flyttade ju hit 67.
Ja.
I Åkersberga och så småningom började jag bygga uppe på Norrö och då var det ju Näckmans brädgård som gällde.
Jo, det är säkert. Alltså, ja, han kanske var engagerad också, men du vet, han var ju egentligen kapten i kustartilleriet i Vaxholm från början.
Det var
han. Och jag och Anna Stina Näckman, hans fru, lär också ha arbetat där som någonting. Och de slog sig ihop och flyttade hit och då tog de väl över pappans brädgård. Men jag har inte riktigt klart för mig hur den...
Han hade en rätt fin båt också. Hette en Bellona eller vad var den? Kommer du ihåg det?
Jag vet inte, jag mötte den här typ i skärgården en gång. Och då hade han en båt som hette Geten. En motorbåt. Och då stod vi och pratade lite. Jag hade också motorbåt. Ingen av oss kunde segla. Och då sa jag, nu när man bygger om skutan har du tänkt på att vimpen går åt fel håll på den där båten på kommunvapnet. Vad säger du? Ja, det pekar ju framåt. Så du måste vända på det. Så vi kunde ju ingenting om segling. Så jag såg till att den vändes bakåt. Så det blev ju tokigt ändå. Då frågade jag honom, vad konstigt namn du har på båten. Ja, döpt den efter frun. Så.
Ja. Jo, men Bellona är väl ett grund uppe i Östhammar?
Jag vet inte. Jag känner till en hel del grund, men inte just det.
Det gör jag. Har varit och känt på dem med båten.
Ja, en del, ja.
Ja, det är samma här. Men det var ju mycket därför jag också flyttade ut till Österåker. Det hette Åkersberga för oss som bodde här. Det där med Österåker var ju bara anstalten man tänkte på.
Ja, det där är en trist historia. Alltså, man pratar om att döpa om kommunen till Åkersberga och det, tack och lov så vann inte det genomslag. Men det enda vettiga vi kan göra för att inte kopplas ihop med anstalten hela tiden, det är att döpa om anstalten. Eller hur, va?
Ja.
Till Vaxholm kanske.
Ja, det vore tarvligt men kul i och för sig. Men vi har ju haft en hel del med Vaxholm att göra och de kan ju lyssna på vårt program också. Så att det är kul om ni lite mer om det här med yrkesvalet. Du sa att du började med billackering. Du gillade alltså färg eller vad var det som gjorde det?
Nej, det var ju så att när man slutade skolan så hade jag ju varit ett par år inom korporationen brukar jag säga innan jag började arbeta. Då gick farsan ut på balkongen och så sa han att där är en billackering, ge dig iväg.
Det
var enklare yrkesrådgivning på den tiden.
Ja, det var ju det.
Ja. så började, och sen så småningom så trodde jag att skrintryck som jag kom att jobba med, att det var samma sak som att texta bilar. Och när man textade bilar med Staniolo och sådär, då tjänade man väldigt mycket pengar då. Så jag tänkte, sån där måste jag bli. Och så gick jag in i skrinbranschen utan misstag, men där blev jag kvar hela livet då.
Var det schabloner som man gjorde
då? Ja, just det, precis. Ja.
Och så målar man i dem alltså?
Mm, ja, när man textar bilar, ja. Ja, precis.
Jaha, och så småningom, det lättra sätt inom det sätterina också.
Ja, kommer du ihåg. Ja.
Man gnuggisar, ja. Som man gnugga bokstäver, ja. Som släppte från plasten.
Ja.
Jo, det var mycket sånt när man släppte bly, svibel i kastet och allt det,
ja,
där som det
precis.
Hette. Men du, sång och musik har du ju varit intresserad av, eller hur? Hade du inte någon sångkarriär?
Alltså, det var så att vi bodde i Trångsund och jag jobbade på Silko Skrin som låg ute i Spånga. Och jag pendlade där, så jag jobbade bara som freelancer, för jag hade nyligen fått sparken. Jag brukar få sparken förresten när jag var
anställd.
Men då jobbade jag som freelancer, och då blev det bara på nätterna och helgerna och sånt där. Jag jobbade rätt mycket, men då åkte jag över Tranebergsbro, och där låg Vispromen Storken. Och där drog Cornelis Fresvik och Fred Åkerström igång. Och jag var mycket imponerad. Och alla gubbar då, som jag var bara 24 år och sånt där då. Alla 23, alla gubbar skulle ju då ha skägg, parkas, gilla rödvin och kunna sjunga och spela. Så att jag var ju på många fester och sådär hos grannarna. Jag bodde i Trångsund i Glädjehuset vid torget där. Det var 11 våningar, alla hade ett barn och ett barn på gång, så det var full rulle där. Men så jag lärde mig en låt utan till och som jag gillade då, Stenort. Och där förstörde jag många fester med. Den heter Åkare Lundgrens begravning. Och det börjar ungefär så här. Nu åkte Åkare Lundgren sin sista långa färd. Och så där går den på i 36 verser. Det anar inte många fester jag förstört med det. Och då sa Lena, min stackars fru då, att nej, men du måste hitta på någon annan som är lite kortare. För folk orkar inte med till sista raden. Så där själva poängen kommer med sönerna och begravningen och så. Och då valde jag Stenspränga Kalle Wahlgrens gamla häst. Och det går så här. Stenspränga Kalle Wahlgren, han har en gammal häst som han har fått i arvet av sin far, och så vidare.
Ja.
Och den var bara 16 verser. Så att jag snöt. Så att så här, Lena, du vill lära dig spela gitarr då. Jag köpte en gitarr för 200 kronor och sen satt jag och klinkade på den. Jag trodde det var lätt att spela gitarr. Och sen råkade jag trampa i den där. Då gav jag bort den till grannens grabb Mats. Så han blev rockmusiker. Och sen har jag slutat förstöra festerna. Åtminstone med att sjunga.
Nej, men du, en och annan uppvisare kan du väl i alla fall.
Ja, fast de är så vulgära.
Ja, jag förstår. Gossen Ruda har slagit till. Men du, vilken av de där två tycker vi ska känna på det, även om vi inte kan spela alla 16 verser?
Nej, 16, alltså Åkare Lundgrens begravning är ju sanslöst bra. Alltså.
Ja.
Och Fred Åkerström var ju fantastisk sångare. Så att gärna om du vill köra den.
Ja, då gör vi det.
Nu åkte Åkare Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don. Och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan. Men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan. Och får oss ett par supar på någon Sara krog. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende det haft. Det var så vackert väder och hela livet log. Och fyra glada bröder körde häst från krog till krog. Och ingen kom ihåg vad det hade glömt. Och ingen höll någon räkning på det bägare det tömt. När höstens vindar spelte sin första svaga ton. Då nalkades så sakteligt en sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade: håll andetag, lägg av. Sen tog han av sig hatten och såg sig fånigt kring och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid, när nattens mörker ruvar över kyrkogårdens frid.
Det var Åkare Lundgrens begravning. Det fanns ju en ganska spännande politisk tid i den här, och dina Gösta Bohman i Sverige, men framförallt Margaret Thatcher, som det har varit både filmen, såg du den förresten?
Ja, fantastiskt. Ja. Och väldigt tråkigt avslut, ja, när hon blev sjuk.
Ja, det var ju det. Och hon har ju just gått bort den här. Men hur var det då under den där tiden när kriget var? Inte Falklandskriget, hur sa vi? Vi sa Falklandskriget.
Ja, jag sa ju det i varje fall.
Ja. Falklandsöarna.
Ja, det var ju 1982 då som Falklandskriget var. Och någonting som förvånar mig, det är att den här kvinnorörelsen som alltid skriker om kvoteringar och kvinnor ska fram och kvinnor kan, de vände sig mot Margaret Thatcher och tyckte att hon var ingen vidare faktiskt, fast det var kanske den bästa kvinnliga ledande politiker vi har haft någon gång. Och att hon kraftfullt, när Argentina gick in och tog över deras besittning, så skickade hon dit hela flottan. Alltså, ja, fantastiskt bra tycker jag. Sen att det är en massa människor som råkar illa ut och dör och så, det hör ju alltid i krig, annars behöver man ju varken försvar eller något annat. Så att, jag gillar Margaret Thatcher, och som en hyllning till henne så tycker jag att det vore trevligt om du kunde spela Don't Cry For Me Argentina.
Då tar vi och gör det, hörru. Fast det blir väldigt tätt med musik här. Men vi behövde ju det efter Åkare Lundgrens begravning. Ja, du är alltså en USA-frik, eller hur? Du gillar USA, har jag förstått.
Ja, alltså jag var ju på sjön då 1959 första gången då. Och det var faktiskt ganska kul. Och jag hade ju just fått sparken igen ifrån en billackering då. Jag har kört sönder chefens bil. Så att han var inte glad. Men det är man ju inte alltid när man bilen blir sönderkörd.
Nej.
Men då i varje fall så sökte jag och gick till sjöss. Och det var ju ingen som gjorde det. Jag bodde i Segeltorp på mina kompisar. När de fick åka till Zinkensdamm. För 1,45 förresten. Då åkte jag till Amerika. Och det var jättekul. Och så ringde jag till morsan från Engelska kanalen. Då sa grannkärringarna i Segeltorp. Han ljuger. Man kan väl inte ringa från en kanal. Men jag har alltid varit USA-freak och jag förstår inte folk som har en sån anti-amerikansk inställning. De måste tänka på att utan USA så hade vi haft ändra nazister eller också kommunister som har trampat omkring här på gatorna. Så att,
Nej, men det kan jag förstå. Men här hemma i Åkersberga då, i Österåker, så har ju du nu haft... väldigt starka åsikter om planbyggandet, att man bygger ut för snabbt. Stämmer det?
Ja, absolut. För att när det gäller snabbheten så är det framförallt, där då är det ju, kan vi prata om Roslagspartiets åsikter, inte bara mina. Utan vi vill att man först ska lösa trafikproblemen och infrastruktursatsningarna ska göras innan man bygger ut så här mycket. Så vi är motståndare i Roslagspartiet till att man bygger ut Virabruk och att man bygger ut alla de här bitarna just och alltihopa. Först ska vi fixa trafiken, sen kan vi bygga ut på den sidan tunneln. Och för övrigt så förstår jag inte alls varför man ska bygga en stad i Roslagen. Vi brukar ju kalla det för att man bygger ett jätterågsved av Roslagen och det är en skandal. Men det ska vi försöka stoppa om vi får tillräckligt många väljare i nästa val. Då är det slut på rågsvedskopier här ute.
Du, eftersom ni heter Roslagspartiet så vill jag gärna hoppa in med en annan fråga. Du nämnde ju förut att du ritade på en hamn nere i Margretelund.
Ja,
hade vi haft den hamnen så kanske vi haft en stadig Vaxholmsbåtsförbindelse med
Absolut.
Stockholm, eller hur?
Ja,
vad var motivet för det den gången?
Nej, alltså mitt motiv var egentligen, det var egentligen Sätefjärden. Därför då... På den tiden så satt jag i Villaföreningens gröna avdelning där jag fick sparken när jag muddrade. Men där i varje fall var det så att då undersökte vi vattenkvaliteten i Sätefjärden och det fanns ju inget liv där då. Och då tyckte jag att alla båtar, för det var Sätefjärden som var problem, för då fanns ingen svinning i marina eller något sånt där. Då tyckte jag man skulle lägga det där vattnet strömmade fritt. Vi hade till och med en uträkning på att de som köpte sig en båtplats där skulle kunna göra det för 22 000 kronor. Det skulle räcka till det då med samma koncept som de har i Vigbyholm. Och det var bara det att jag var fel person som föreslog det, tror jag. Och det var väldigt trist, för där strömmar vattnet fritt. Man måste tillåta att folk som flyttar till Österåker kan få ha en båt.
Men du, vad menar du med att vattnet strömmar fritt?
Utanför reningsverket, jämfört med vad det gör på Svinninge Marina och jämfört med vad det hur det gör på de nya hamnarna som planeras.
Ja, men det var ingen större hamn utan en småbåtshamn alltså.
Ja, absolut en småbåtshamn. Men där skulle man till och med kunna ha en vakt som gick för jämnan i en väldigt blygsam summa för de här 300-400 båtplatserna som låg där. Och man skulle kunna ha en ångbåtsbrygga också som lade till där.
Ja, det är ju vårt problem att vi inte riktigt kommer åt vår egen skärgård. Man måste åka bort till Ljusterö eller för att åka den vägen norrut eller ta sig via bil ner till Linanäs.
Ja.
Vi har ingen båt in. Vad tror du om den pågående upphandlingen av skärgårdstrafiken? Har ni några åsikter om det? För hade vi bra båtförbindelse till stan skulle man kanske kunna... en del hellre ta båten till stan.
Ja, jag har inte något färdigt koncept på det, men däremot så vore det väldigt önskvärt att det fanns en möjlighet att vattenvägen tas in till Stockholm också. Det skulle ju minska trafiktrycket och dessutom så nu för tiden när folk kan sitta och arbeta med sin PC ofta, då skulle ju faktiskt folk på en timmes båtfärd kunna dricka lite kaffe och käka lite frukost och jobba med sin PC. Alltså så att det vore helt fantastiskt om det gick att lösa. Och det är klart det går, men viljan måste finnas.
Ja, och det måste vara tillräckligt tryck, för det tar ju lite tid. Det är som den här lilla bussen vi har i kommunen som folk har så många roliga namn på, att det är russinbussen, säger min dotter, för de är så skrynkliga de som sitter där. Absolutisten är en annan, vet du varför?
Ja, det är alltid tom, va?
Eller vad? Ja, den är alltid full. Aldrig full, menar jag. Och där finns ju en annan bit, nämligen hur kommer man upp till domarudden? Kan du tänka sig att man gjorde en slinga med lilla bussen? Russinbussen.
Alltså, när man får reda på hur många människor som besöker domarudden, och man vet att halvvägs på den lilla vägen som är 3 kilometer så ligger Påta som är ett scoutläger där ungarna får gå efter den där ganska farliga vägen faktiskt till för att komma till bussen, så förstår jag inte varför man inte ska kunna tillåta att ordna sig på en buss där. Det är ingen som har talat om att det inte ska kosta någonting att åka bussen. Men man är inte intresserad av det från den politiska ledningen. Men det är också en sak som Rosaspartiet garanterat ska ändra på om vi får tillräckligt många mandat. Och det tror jag. Jag tror ingen borgerlig majoritet kommer att kunna bildas utan vår medverkan. Och då kommer det ställas höga krav, kan jag ta dem.
Men du, är inte så också att om man nu inför, det är ju som den här lilla russinbussen, om vi kallar den för det, eller absolutisten. Så är det ju, vem som helst får ju åka med ett SL-kort på den där bussen, men ingen vet om det. De tror att det är bara de äldre, att det är någon form av sjuktransporter där. Och det är ju avsikten är att man ska kunna ta sig med den här lilla bussen till olika handelscentrum och sådär. Men det är fullt okej, och det är ingen reklam i tillräcklig mängd. Det var väl inte heller när man försökte få en förbindelse med båtvägen in till Stockholm. Vad heter hon nere vid Österskärs havsbad med sin båt? Vad heter den nu då?
Ehrenström.
Ja, Ehrenström, nämligen Rödlöga, va? Att den körde fram och tillbaks utan att man spred en reklaminsats för det tillräckligt mycket, så folk kan börja fatta. Det tar som tid innan trögheten övervinns av informationen, va?
Ja, och dessutom fanns det på den tiden inga parkeringsplatser där nere, men det finns ju förtjänstfullt nu.
Ja, lite mer i alla fall. Ja, så ganska åtminstone bra. I vintertid finns det utrymme för att kunna ta sig till stan.
Ja, det är inte lång väg, vet, att bryta ränna upp till Vaxholmsleden där.
Nej, det är inte så svårt. Nej, vi får hoppas att det händer någonting sjövägen, för att det vore kul. Jag kan tänka mig en fredag eftermiddag att man nästan åker hem den vägen för att kunna börja äta sin middag ombord och så.
Ja, ja, vilken bra idé.
Ja. Och
hoppas Britt lyssnar på det här nu.
Jo, men Britt, jag vet att hon försökte ju då ett tag, men han inte få tillräckligt stöd med reklaminformation på de här testkörningarna hon hade in till stan, va?
Alltså, folk förstår inte, tyvärr, nästan ingen förstår det här med reklam. Det är därför vi ser vår annonsserie. Alltså, det bara dräller över nya medlemmar till oss tack vare annonsserien här. Som gillar den eller sånt där. Så det är riktigt bra med reklam. Det enda som inte behöver reklam, det är Ullared. Vi var ju där nere i krokarna där de varnade på radion. Och inte till Ullared idag. Det är rätt fantastiskt.
Ja, hur har det kunnat blivit så bra? Ja. Alltså? Fantastiskt. Till och med en egen tv-serie.
Yes,
jo, men de har ju det som man kan följa, de här som storhandlar då, och åker ner och tältar eller bor i hotell där nere. Ja, en helt otrolig upplevelse. Men du, så hela den här engagemanget för trafik är väldigt viktigt, både på plus- och minussidan. Först måste man ha framkomlighet, menar ni då.
Ja,
och sen kan man bygga ut. Men problemet är ju att man säger i motståndarsidan att det går ju inte, och om det inte finns befolkningsunderlag så är det lite grann är ju svårt att hävda att en prognos kan ju inte styra trafikutbyggnaden.
Nej, men de som talar i den här frågan är okunniga. De enda som har besökt det, förutsatt Ingela Gardner som har besökt Trafikverket tidigare, så är vi 5 stycken från Rosaspartiet som har varit 2 gånger på Trafikverket och fått reda på det. Eftersom det har rått politisk oenighet om vi vill ha den här Rölingbyleden eller inte, har hållit på ända sedan 59 faktiskt, så är det så att då struntar man till det blir kaos. När det är kaos så bygger man Rödingbyleden, så det är en icke-fråga. Vi behöver inte alls ta någon hänsyn till detta. Man får vänta till det blir kaos, och det blir ändå med det. Det är ju en naturlig utbyggnad, och det är redan påbörjad kaos nu. En naturlig utbyggnad har vi inga synpunkter mot, att folk styckar av en och sånt där. Det måste man ju få göra om man äger mark. Men inga stora tomtområden på den sidan tunneln.
Kärleken till vår skärgård och vår vatten kan väl göra en kombination med din lust för USA. Att du gillar USA, den framåtanda som finns där. Genom att spela The Beach Boys, som jag vet du älskar. Surf in USA, även om vi inte surfar så ofta på Trälhavet.
Är det okej? Jättebra. Det är många som surfar på nätet nu, men det här är en av mina favoritlåtar faktiskt.
Det är det, ja. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Du har ju grävt fram, citat, en del påståenden som det är svårt att kontrollera. Men vi har ändå gjort lite research på ett visst område. För ett par år sedan när vi gjorde det inslag med dig, så hade du någonting att berätta om Österåkers kyrkogård. En grav.
Jaha.
Om vi börjar där.
Ja, det kan vi göra. Det var så att i Österskär på Geijersvägen, där bodde det en taxiåkare från Stockholm som hette Valé. Och han dog, och hans änka levde några år till. Och när hon låg på sitt yttersta, då ringde hon till, eller tog kontakt med Olausson, som då var trädgårdsmästare åt general Geijer, som hade givit namn åt både Generalsvägen och Geijersvägen. Och sa till honom så här: jo, Olausson, jag ligger på mitt yttersta nu och jag har förberett allting för min bortgång. Men jag undrar om ni kan göra mig en tjänst. Jaha, så trädgårdsmästaren, vad skulle det kunna vara, blommor då? Nej, det är så att jag vill gärna ha med mig min hund in i himlen. Och så vill jag ha med mig min samling av Sven-Olof Sandberg-skivor. Så jag undrar om ni skulle kunna bygga två lönnfack i min kista. Olausson blev mycket chockerad naturligtvis, men hon bad så enträget. Så han sa ja, sa Olausson, men jag kommer inte att slå ihjäl hunden, det får någon annan göra. Ja, det slutade med att han byggde lönnfack som inte syndes ovanpå, under kroppen då. Och så la han dit, Olausson dit, grammofonskivorna med Spedolo och Sandberg. Och så la han dit taxen. Och sen så la de på morsan där då. Och så därför ligger det alltså en hund begraven på Österåkers kyrkogård.
Är det där ordspråket kom?
Ja, det kanske är därför ordspråket kom, jag vet inte. Men det är Lennart Olausson som har berättat det här, och han är då son till gamle trädgårdsmästaren Olausson. Och Lennarts son i sin tur bor på Generalsvägen, alldeles mitt emot där Lennart var född och där trädgårdsmästaren bodde.
Häftigt, hör du. Det är ju, men sen finns en annan väldigt häftig skröna som du har gjort research på. Nämligen att tredje världskriget stoppades av en Åkersbergabo. Stämmer det?
Jajamensan. Och det är faktum att det var faktiskt Bruno Denander, en välkänd person i Österåker.
Han hade väl Bruno Sörna? Nere vid...
Ja, just det, exakt. Ja, det var en mycket fin man. Han var stridsflygare, han är tyvärr bortgången nu, men han var stridsflygare på den tiden. Och jag har kontrollerat de här uppgifterna med hans änkan efter honom, Inga Denander. Och även hon känner till det här. Det var så att Bruno var ute på patrull då med stridsflygplan då. Och så såg han då att det var några ryska lastfartyg som var stånkade iväg. Och han körde några varv över den. De var jättesnabbt ute och täckte pressändningar över någonting där. Och han förstod inte vad det var för någonting. Men det visade sig att det var, när de kontrollerade fotorna sen, att det var raketramper för utskjutning av missiler. Och det hade ryssarna visat sig sen redan kört iväg kärnvapen till Kuba utan att någon hade märkt det. Och de här missilerna då, ramperna då till missilerna, de behövdes ju för man skulle kunna använda de här... kärnvapnen mot USA då, eller hotar kanske. Då rapporterade Bruno det till sin chef, och de rapporterade det till USA att det är några ryska lastbåtar på väg med några mystiska grejer. Och då såg vi direkt då att det var raketramper för missiler. Så president Kennedy beordrade genast ut en blockad av Kuba, och det var ju så nära ett världskrig. Det har varit någon gång ett tredje världskrig som dessutom förmodligen har blivit ett kärnvapenkrig. Och detta förhindrades, mina vänner, utav Bruno Denander från Åkersberga. Så att vi stoppade i det här, kommer vi säger vi kan väl, ja. Lite, vi kan väl också få vara med. Det var Bruno Denander som förhindrade tredje världskriget 1962.
Han var ju en spännande människa, för att han var ju med i ärtslaget i golf där jag också deltog i innan han, jag tror att han dog under en resa till Portugal eller liknande i bilen, när han skulle iväg och spela golf, eller om han kom därifrån.
Han är en fantastisk man på alla sätt.
Han har ju en oerhört musikalisk son också.
Ja, just.
Tommy Denander, ja, som vi har lyssnat på. Men du, fick han något tack för det där?
Ja, ganska intressant. President Kennedy tog ju reda på varifrån kom de här uppgifterna som gjorde att USA vaknade till liv då. Jo, det visade sig att det var i stridsflygare Denander från Åkersberga. Så Kennedy ville framföra sitt personliga tack till Bruno Denander. Men det stoppades av ÖB som slickade i sig hela berömmelsen.
Yes. Fantastisk, vilken skröna, men det är alltså bevisat att det är sant, den rapporten i alla fall. Det var ju en orolig tid, verkligen.
Absolut.
Ska vi ta och fundera över planläggningen, som jag vet att du har personligen engagemang i? Vi har ju berört det lite grann med tanke på att det är stopp i trafiken och att det är vissa andra trafikslag som borde röra på sig. Men hur är det med utbyggnadstakten då, med kanalstaden och allt det här?
Jo, kanalstaden, det är väl inget fel att bygga en kanal. Så fast jag tycker, eller vi i Rosatparti kan man säga i det fallet, vi tycker naturligtvis att det är jättefel att bygga en stad här ute. Man tänker att man har människor hemma och på middag, så säger imorgon åker vi och tittar hur ni har det här ute i Roslagen. Ja, det kan jag ta dem. Inte åker man till Åkersberga centrum då, utan då åker man till Norrtälje eller man åker till Vaxholm, som har bevarat lite Roslagsbebyggelse och lite stil där, så att säga. Vi tycker att man ska bygga på ett helt annat sätt, och en stor katastrof tycker vi, och det delar vi med många socialdemokrater också, det är att förstöra kursgården, Rune kursgård, genom att bygga för den riktigt, riktigt dåligt. Där ger man efter för LO som behöver pengar eftersom folk inte är med i facket längre.
Är det Tuna? Det har vi inte en nationalpark där nere? Eller Näsudden heter det?
Ja, Näsudden, ja. I Näsudden där nere, där vill ju, det är jättebra att det blev naturreservat. Men man gjorde ett fel och det har vi protesterat mot. Jag tycker man skulle ha dragit upp naturreservatet så att det även hade gått upp till kursgården över de här ängarna. Så att det inte i framtiden blir så att någon får tillstånd att bebygga dem också.
När vi nu pratar om miljö med Björn Molin, Roslagspartiet då, i programmet Vem är här och är, så finns det ju ett engagemang som du också har förstått reagerade på. Det var väl almstriden som det kallades för.
Ja, reagerade. Det kan jag säga att jag var på väg hem ifrån Kungshamra där mitt företag låg då. Så tänkte jag ska se vad de håller på med där i Kungsträdgården. För att det har stått samma dag i tidningen då att de hade intervjuat polischefen, alltså insatschefen i Kungsträdgården. Och sagt, varför stoppar ni inte folket där som går och tar de här tälten ifrån demonstranterna och kastar i strömmen? Och då svarar polischefen, ja, i och för sig är det ju förbjudet att kasta tält i strömmen. Men å andra sidan är det förbjudet att tälta i Kungsträdgården också. Och då tänkte jag, det har blivit så infekterat. Så där till och med skådespelarna börjar gå dit och skaffa sig stöd och för sin verksamhet. Så jag tänkte, jag stannar bilen och går in där. Och det var fullt med folk där, de hängde i almkronorna. Och så var det en scen där, olika skådespelare. Och så kliver upp en liten skitig gubbe, vet du, ena byxar. Man såg ena skinkan på, det var alldeles trasigt. Så höll han i en system på och så hade han en mössa. Sen kom ihåg det stod Nilssons rör på den. Och så går han fram och tar mycket. De trodde att det här var en riktig förkämpe. Och så, hörni, jag undrar vad ni håller på med för skit, sa. Den här jävla spenaten är väl ingenting att spara. Vill jag se något grönt och ut i skärgården? Jag jobbar förresten på Henriksdals reningsverk så jag vet vad jag talar om. Och då skrek en i publiken. Det blev alldeles tyst, alla blev chockade. Det var jag som borde ha sagt, hållit med dem. Så skriker någon annan sagt att han jobbar på Henriksdals reningsverk. Det syns! Sen började de kasta grejer på oss. Han lommade iväg. Vet jag inte.
Det var inte, det är två man till som har varit och berättat om almstriden, men på ett annat, mer militant sätt. Den ena är Arne Ekstrand som vi har lyssnat på tidigare i det här programmet. När han hörde operans hela kör gick ut på operaterrassen och sjöng för alla trädkramare. Men då blev ju ingen tunnelbanuppfart mitt i Kungsträdgården då, utan den flyttas ju in i bankpalatsen bakom där. Som idag ofta den där lilla tarmen ner till Kungsträdgården heter station fortfarande. Men det var spännande. Och dessutom Björn Pålhammar, han var ju med och dekorerade, satt en sån här trädsåg tror jag, eller vad det var på statyn. Är det Karl XII som sitter och pekar ute på Kungsträdgården, eller hur?
Ja, för mig det. Ja. Molins fontän ligger där, kan
jag påpeka. Ja, just det. Den är inte här i Åkersberga som folk ville döpa den till då, som är nere vid. Ja, nej men han pekar ju mot Poltava, eller vad kan det vara?
Ja, just det.
Och så är folk hängde i en jojo, ja, ofta i det där pekfingret ibland, en stor jojo, student.
Jag vill tänka mig att Pålhammar var där tältan, men det är tvivlat på att Ek.
Ekstrand
är en prydlig man, han tältade nog inte.
Nej, han tältade inte, men han var ju där och såg den här upplevelsen av att hela operakören var ute på terrassen och sjöng för.
Ja, jag gillar ju att almarna blev kvar för att det var ju ett rivningsraseri och nedsågande utan måtta då på den tiden.
Gustav Lindströms visa kanske vi borde spela med tanke på... skulle han ha en knäpp på näsan som river hela stan, är det inte så?
Men, ja, det är väldigt bra.
Ja, den är ju det. Jag vet att den har du önskat en gång i tiden. Ja. Och det är ju så också att de där almarna klarar ju almsjukan också, ja. Tack vare att de fick lite omvårdnad, ja. Och så. Och det är väl den här gröna lungan som Angarnskilen som den kallas för upp här, som är så unik skärgårdsmiljö, så vore ju sorgligt om man river.
Man kunde göra en travestering på Österåker och, som skulle kunna gå så här: vad är det för ena dårar som härjar i byn och glada som fan, så har med sitt satyg till plan, så en knäpp och en prick på näsan, det skulle och så vidare.
Ja, vi spelar den där. Ja.
Ut ur Mälarens dunkla och strida välja sig reser stan just till strömmarna vida skummar och geser. Stan som de äntligen lyckats skada i märgen. Färgen på Söders höjder är röder som glödget malm. En morgon här på Norrbro, den är en ganska gränser. Solen den står i brand, så är det högt över grann. En morgon här på Norrbro, just när klockan slår fem. På väg genom stan är till lilla kvinnor, vi skrämde med på den. Se där i båten vid hoven står redan Granlund och stretar. Och på parterre står Gustav Lindström och metar män. På en stol sitter ledigheten och spisar, kisar mot solen, väger på stolen, tänder en film. Och tjener Gustav Lindström, hur har du idag? Ja, tack ska du ha, så det fast lagom så bra. För imorgon så får man flytta till Fasta, min vän. För nu ska den börja rida på lilla Skinnerviks gränd, till röv på den. Och Werner Jonsson som räknar med att på Söder får bli gamling, han sitter numera ute i Vantörs församling. Men hans hus som låg ner på Brännkyrkagatan, där är det slutar schaktar om ut för någon sorts kontor. Vad är det för renadorar som härjar i stan, så är det glada som barn med sitt satyg till plan. En prick och en knäpp på nisan så att han blev bränd. Det skulle han och som river på lilla skinnar, vi skrämmer med på den. Men man är väl ändå inte bara till för att klaga. Än finns det mycket mellan Skanstull och Haga. Och än kan man andas en smula här nere vid strömmen. Drömmen får leva fastän den skevar, hejra vi på den. Men tittar det runt omkring, titta noga som fan. För en dera dan så river de hela stan. Och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong. Och där sitter vi sen och hörrar och tycker skjortan är trång. Vi på den.
Om vi nu tänker på en del andra saker i vår omedelbara närhet, så är det ju till exempel, så har du pratat om bergtäkten vid Gillingebanan. Vad menar du med det?
Ja, det är så här att Österåkers äldsta företag är Åkers kanal. Det är ett av Sveriges äldsta företag överhuvudtaget. Jag tror det bolaget bildades 1901 eller något sånt där nu. Men det är ju det riktiga bolaget som har full verksamhet som är äldst i kommunen. Det är Åkersberga lastbilscentral. Och de har ju en stenkross uppe vid Gillingebanan. Och den ligger ju på Vallentunas mark. Och då har man begärt att den ska stängas ifrån markägarens håll, och det är ju familjen Douglas. Och det är väl en sak, det har ju inte vi så mycket med att göra, men man diskuterade den där även under min tid som kommunstyrelseordförande. Och då hade man bland annat som argument att de förstör Issjön som ligger bakom krossen. Och det var, jag var där naturligtvis och tittade på platsen och intervjuade Vallentuna sportfiskeklubb som arrenderar sjön som fiskevatten. Och de sa att det är inget fel, det finns ingenting som läcker från bergtäkten ner till bergkrossen ner till oss här, utan vi har inga synpunkter. Men nu har ju Vallentuna bestämt att de tycker att det här är bra att man river. Alltså problemet är att när Österåkers kommun har fått en förfrågan om hur de ställer sig det här, fast det inte är på vår mark, så svarar kommunstyrelseordförande att de tycker att det är bra om den här stängs, den här bergtäkten, för att där ska det förberedas en nytt handelsområde som ju alla känner till uppe i korsningen 276 och E18. Men det är inte bra faktiskt det här att man stänger ner en verksamhet och friställer ännu fler människor med hänvisning till att det finns en annan bergtäkt som ligger på samma markägares område dessutom. Utan jag tycker att det har ett stort fel alltså i Österåk som skryter om att man är en företagarvänlig kommun. Och föregå med ett yttrande och säga att det är bra om man stänger den här. Och det kan man väl säga att inom 10 år finns det absolut ingen handelsplats vid Rosenkälla. Det är ju barnsligt att tro. Redan det här nya handelsområden är vid golfklubben. På det som vi kallar Obstomten och det har varit olika namn på där Konsum eller Coop ligger nu. Det har ju gjort att det finns ju inte kundunderlag till att sälja hur många korvar och potatisar som helst. Så då säger man, jo man måste bygga ut för att de som flyttar in ska få någonstans att handla. Och handelsmännen måste få större kundunderlag. Så på något sätt så ska man jobba på att bygga sönder hela kommunen bara för att tillfredsställa syftena som handelsmännen har. Så att jag tror att om 20 år kanske det finns en handelsplats där uppe. Det finns ingen anledning att kommunen går ut och rekommenderar nedläggning av ett befintligt företag som behövs. Och dessutom bryter de sten och det är väl ingen som saknar stenarna.
Men du, när man åker ner vid Rosenkälla och tittar in över den här tänkta handelsplatsen som vi inte vet så mycket om. Så är det, menar att all den skog som är röjd så ser man ju väldigt långt bort. Går den ända bort till Gillingebanan? Ja, den går ju förbi Gillingebanan.
Absolut.
Men går den ända bort till krossen? Hela den där?
Hör du, jag har faktiskt inte varit där uppe på ett par månader nu. Så jag har faktiskt inte, jag har ju dåligt lokalsinn också. Jag kan inte liksom exakt säga var går gränserna och sådär. Ja, det är i varje fall synd att lägga ner en befintlig verksamhet som fungerar och som inte skadar någon överhuvudtaget. Jag tycker att kommunstyrelsens ordförande har gjort ett stort misstag och dessutom så drog hon tillbaka sitt yttrande.
Gjorde hon det?
Ja, men det finns fortfarande så jag hoppas att om hon skulle skriva ett annat yttrande att hon tycker att de inte ska lägga ner bergtäkten.
Men du, är inte det dags då att ta en låt här? Vad skulle du vilja önska då då?
Ja, ain't that a shame?
Ja, alltså, är det Pat Boone?
Ja, absolut, ja. Kommer du ihåg det? Ja, men det spelar när jag jobbar på Dagens Nyheter. Ja.
Hey, me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain.
Vi har hållit på rätt länge nu, men det är underbart att prata med en som vill någonting. Och det är väl vad du har gjort dig känd för att vara. Och det är väl inte alltid så lätt att vara den som vill någonting, för då får man rätt mycket motstånd, vad jag förstår.
Ja, det är många som är sura på en, men jag kan trösta med att det är många som är glada för att man agerar också. Det är svårt att nå ut. Alltså, vi ser ju vår annonsserie som vi har i kanalen som vi sätter. Här är vi, så här ser vi ut och det här vill vi. Och det måste vi på något sätt komma ut till medborgarna med. Och vi är mycket förvånade över den surhet som visar sig från de andra partierna som säger, det där hade jag också tänkt på, det har vi pratat om. Men gå ut och berätta det för medborgarna. Ja, där har ni snott en idé från oss. Ja, men varför inte sätta in en annons och tala om att vi har snott en idé från er. Ni kan väl istället vara glada för att vi stöttar en idé som ni har skapat. Det är lite barnsligt inom politiken, du vet. Jag var så trött på förra året, så var det bara 18 stycken som talade i fullmäktige av 51. Och då köpte Rosapartiet in 500 stycken såna här serat. Och där står Rosapartiet på allas läppar på. Och sen skrev jag brev till alla ersättare, alla ordinarie fullmäktige. Att vi har ju funderat länge på varför ni aldrig talar. Ni måste ju ändå ha åsikter, för ni uttrycker ju dem ute i lunchrummet emellanåt. Och då har vi kommit fram till att förmodligen så har ni så känsliga läppar så att ni är rädda att de ska spricka när ni talar. Så därför har vi bestämt för att alla som talar i fullmäktige ska få ett serat. Tror eller inte, Kurt, det har gått nu några månader i år och över 50 stycken, om man räknar in ersättarna och de ordinarie, har talat nästan 3 gånger mer än hela förra året. Men du... så fort de talar så går jag fram till dem. Varsågod, ett serat. Tack för att du har talat.
Du, det är ju så att i höst så planerar man också att börja sända fullmäktige sammanträdena på webben. Och det där har ju du haft åsikter om för det där har varit på gång länge.
Nu är det ju så att efter min kritik, de gjorde ett program en gång när jag var kommunalråd på revyn som hette Molin och fångarna på fortet, för de var så illa klädda alla i fullmäktige. Och då, när du intervjuade mig en gång senare då, ja. Så jag tycker man ska vara prydlig när man uppträder officiellt. Man behöver inte ha slips för det. Slips är för mig ett stopptecken förresten, hit men inte längre. Det är verkmästarnas signalgrej. Men i vilket fall som helst så var det så här att min syster och svåger jobbade aktivt inom Socialdemokraterna på Gotland. Mm. Och då så kom de på att vi kanske ska börja sända i lokal-tv. Ja, så ska vi ha en signaturmelodi. Ja, de valde Tova Carlssons Trashankens melodi. Och du vet, när de hade kört några möten där och fruarna och männen och släktingarna till de som satt i fullmäktige började ta dem i öronen och kom och säga, vad gjorde du där? Du satt ju där och sa ingenting. Och du satt och sprättade upp handlingarna i fullmäktige. Har du inte läst på det? Vad tycker du om det och det? Och det slutade med att det blev ett manfall. Folk fick ju inte gå dit. Barnen sa, farsan, sitter du där och dräglar för att gå hem med det? Så att det höll på att bli tomt i fullmäktigesalen. Så att de la ner det här lokal-tv. Och vet du vad som återstod?
Nej.
Melodin, Trashankens melodi. De var så jävla illa klädda. Så då, numera är det bara radiosändning.
Ja, men det är inte så dåligt med radio.
Nej, det är jättebra med radio, Kurt.
Bara näringslivet hittar oss lite mer också. Men du, ska vi ta då Gösta Linderholm, gamla Vaxholms... Polan som rullar in en boll och låter den rulla.
Det passar bra på Rosapartiet. Vi rullar in en boll som en snöboll och den blir större och större. Vi har så himla mycket medlemmar. Vi har flera medlemmar nu än det ledande partiet.
Menar du det?
Ja.
Fantastiskt.
Så dåliga kan vi inte vara.
Okej, tack för att du kom.
Tack, Kurt. Alltid roligt att träffa dig.
Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm. Och glader han ska bli vår hedersgäst. Vi ska hotta hela långa natten och snudda stjärnorna som glimmar upp i skyn. Kom bubbel i skratt i 100 watt. Och vilken sanslös härlig syn. glöm bort din ånger, hör ljuva sånger. Här ska dansas en och annan galen gig. All din längtan och förväntan böljar ut som seglen på en brygg. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm, och glad han ska bli vår hedersgäst. Mellan skratt och gråt i en stenhård bister verklighet. Ja, då behöver man en glad spaderlåt. Skruva strängen på din bruna fela. Höj som armen till en liderlig attack. Se hur taglet dyr. Ge fyr, ge fyr. Nu dansar tråkig kletter naken utan frakt. Glöm bort din ånger, hör ljuva sånger. Här ska dansas en annan galen gig. All din längtan och förväntan böljar ut som seglen på en brygg. Det är en märklig tid vi lever i. Man åker jojo mellan skratt och gråt i en stenhård bister verklighet. Ja, då behöver man en glad spadelåt. Glöm bort din ånger, hör ljuva sånger. Här ska dansas en annan galen gig. All din längtan och förväntan böljar ut som seglen på en brygg. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm och stråken kläm, och glad är han ska bli vår hedersgäst. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest.
They swam out to each other. Through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met.
Ja, du har lyssnat till ytterligare ett program i serien Björnes magasin i radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för idag. Ja, och fram till den 7 augusti så kör vi reprisen. Och det är bland annat Torel Findeisen den 3 juli, Hans Johannisson den 10 juli och den 17 juli Per Oskar Eriksson från Ingmarsö. Och den 24 juli då Björn Molin uppe i Storskogen i norr Västerbotten, eller i Jämtland är det ju. Och den 31 juli så är det filmaren Roger Persson. Och den 7 augusti så kör vi Pej, Per-Erik Johannesson. Och sen börjar vi en helt ny redan inspelad serie med Nils Boström, Conny Söderström, Sture Eklund och Kerstin Stor. Och även mig ska ni få höra den 11 september. Från och med midsommar ända till den 11 september, då är det inspelningar som ni kan lyfta på. Och varje veckoslut så är det ett program i fortsättningen även i höst, men redan inspelat är det de här. Och då är det alltid som söndag klockan 6 är första körningen, och sen är det repris på måndag klockan 10 och på tisdag klockan 3. Trevlig sommar!
so their love could never be. Running Bear, love little white dove with a love.